Det hände en sak i helgen.
Mm-hmm.
Jag och min flickvän, vi har ett projekt skulle man kunna säga, där vi läser Sagan om ringen tillsammans.
Oj.
Högt.
Nej.
Som en sån här högläsning på kvällarna. Och så turas vi om att läsa. Och nu har vi kommit fram till det stora slaget i bok nummer 2. Slaget om Helms klyfta, eller Helms Deep som det heter på engelska. Och jag vet inte, kan du Sagan om ringen storyn egentligen?
Nej, jag har ju sett filmerna.
Mm. Ja, det är det här jättestora slaget. Det är massa orcher överallt och de är så trängda, de goda. Och sen på slutet så bestämmer sig Theoden då, kungen, för att han bara tar på sig rustningen och så säger han, ja, jag måste dö med svärdet i handen. Jag vill inte vara feg längre. Jag rider ut. Vad som än händer, kom nu mina mannar. Ut mot ondskan. Och jag skulle läsa det här då. Och sen så började jag läsa det här partiet för min flickvän då. Och sen så började jag gråta.
Oh.
Jag bara, jag kan inte läsa. Det går inte. Och sa, ja men jag kan läsa nu. Nej, låt mig försöka. Och så började jag. Och Theoden spände på sin rustning. Nej, det går inte. Och sen så fick hon ta över då. Och så läste hon det här när liksom de tar till de sista krafterna och rider ut med sina trupper mot de här hemska orcherna. Och medan hon läste så jag bara grät och grät. Och efteråt så jag kunde nästan inte förklara vad var det som hände här. Jag har ju sett filmerna då, så jag vet ju också hur, och jag läste boken tidigare, så jag vet hur laddat det här är. Men det var någonting djupt i mig som väcktes till liv. Och jag tänkte vi skulle prata om det idag.
Om krig?
Om krig.
Okay.
Och den hemliga viljan att göra någonting heroiskt.
Oh, fantastiskt. Det tycker jag vi gör. Får säga välkomna då till lyssnarna också till Två män i en podd med Erik Schildt och Daniel Sjölin. Vi är på jakt efter manligheten eller, ja, eller något sånt. Krig hör i alla fall dit.
Mm. Men, har du en sån här längtan efter... Alltså, efter det heroiska?
Ja, jag kan säga så här att jag gråter som en vante i Sagan om ringen när jag ser filmerna vid ett tillfälle. Det där är väldigt fint, att rida ut ur borgen. Liksom. Men det finns en annan där jag faller ihop och det är i första, tidigare i den här serien. Nu är inte jag så jättebevandrad i det här, men den lilla grodan, eller frågan, Frodo.
Groda?
I alla fall, han är jättesjuk. Och han har blivit huggen av de här dödsätarna. Nej, det är Potter. Ja.
Nazgulen,
ja, precis. Mm.
Och han har fått en morguldolk i axeln.
Ja, det är inte bra på något sätt. Nej, han har, och då när det är som absolut värst så kommer hon...
Arven,
precis. Mm. Hon kommer ridande på en springare och räddar honom.
Jag vet.
Och de flyr med de här nazgulerna i full karriär på hästarna.
Ja.
Och att bli räddad av en kvinna på det viset, en vacker kvinna dessutom... Det får mig att gråta. Och överhuvudtaget den totala altruistiska handlingen.
Det är väldigt starkt. Och hon säger bara, rid som du aldrig har ridit förut.
Precis.
Det är också när allting ställt på sin spets. Uh-huh. Det intressanta är, vet du det, att i böckerna så är det ju inte en kvinna. Det är ju en man.
Nej.
Det är ju alvprinsen Glorfindel.
Okay.
Men jag tror Peter Jackson och gänget tyckte att nej, men det går inte. Alltså, vi måste ha en kvinna med i storyn. Kan det inte vara så att arven kommer att rädda Frodo? Precis. Okej då, det får bli så.
Alla ork. Det är väl män också.
Ja, det är ju ett problem i de böckerna att det bara är män. Det är ju bara arven, hon är mer kort och så Eowyn då.
Ja, just det.
Som okay. bor där i Rohan. Sen är det inte så många.
Men det här med att du den här rida ut ur borgen grejen, är det för det är ju för mannarna, för männens eller för ärans skull, eller
alltså här,
det totala underläget han befinner sig.
Ja, det är underläget och också det här när man känner att nej, men nu får du bära eller brista.
Mm.
Och jag ger upp liksom.
Mm.
Jag går upp i det här det större.
Mm.
Om jag dör, det spelar ingen roll längre, utan jag gjorde det rätta, jag tog det rätta beslutet, jag offrade mig. Det är det som ligger i botten här. Och också det här, alltså, vi lever i en tid då det är väldigt svårt att vara heroisk. Mm. Alltså det är väldigt svårt att vara en hjälte på riktigt.
Särskilt om man inte gjort militärtjänsten som ingen av oss gjorde.
Nej. Nej, men vi liksom alla har ju blivit cyniker på ett bra sätt. Men det är ju, jag gissar att det här är varför så många är så besatta av andra världskriget. Det går inte helt att dekonstruera det. Jag tror ändå att andra världskriget är lite en kamp mellan gott och ont. På samma sätt som Sagan om ringens värld. Och är det bara män som sitter och tittar på de här Stalingrad-dokumentärerna? Jag har svårt att svara på det här.
Du gör det. Mm.
Oh ja, jag tycker, jag hade en sån här ensam kväll hemma för några veckor sedan. Och då så satt jag där. Jag hade med liksom min favorit hämt mat, för jag är jättedålig på att laga mat. Så att om jag är ensam hemma, då köper jag med mig en bibimbap från närmsta sushi-stället. Och så hällde jag upp ett glas vin. Och sen så tog jag fram SVT Play och så sökte jag på andra världskriget och så insåg jag att ja, det finns en ny sån här fransk andra världskriget dokumentär. Där de har...
Franska är alltid bättre. Alla franska dokumentärer är alltid bättre.
Det är de, och särskilt när det kommer till andra världskriget. De är väldigt bra, och så är det sådär där de har färglagt de här gamla svartvita bilderna.
Mm, och väldigt, kolorerade. Mm.
Väldigt dramatiskt berättarröst. Mm. Och så handlar det återigen en dokumentär om slaget om Stalingrad 1942.
Mm.
Och så satt jag där hemma och bara, det här är livet. Det här är så underbart. Men varför är det det då? Alltså, vad är det som gömmer sig här i botten?
Jag kan säga att jag kan vittna om samma sak i samma form av miljöer. Det vill säga en slags belöningsmiljö. Fast jag kanske öppnar en påse chips. Och, så här, och det finns ett inslag av regression hos mig. Att nu är jag väl ändå värd. För mig är det trygghet, men... Nej, men verkligen, det var på riktigt för det första. Och det var de här maskinerna som är otroligt mekaniska och begripliga. Du tejpar ihop B-52 i luften, coming in on a wing and a prayer. Liksom. Man ska veva ner landningsstället i sista sekund. Och så här människoliven som spills, piloterna som är värda allting men som ändå liksom förbrukas på löpande band. Men också... att historien ändå liksom lite grann är omförhandlingsbar på något sätt. Plötsligt sådär, när man ser så dokumentärer som såg nyligen. Aha, okej, okay, tyskarna var ju inte överlägsna. De var galna. Det var det som var grejen. De var inte sådär, för det har jag vuxit upp med att tyskarna liksom, deras supermakt och deras enorma militära övertag, de kunde göra vad som helst. Sen gav de sig på lite för stort bett liksom med Sovjet. Alltså, de var rökta redan från början egentligen. Så här kan man inte hålla på, ni kommer bli mosade. Allt beror i sig på USA, men ändå liksom att, jag kände så här, det kommer fram nya grejer hela tiden. Men det är väl romantiken i det, jag håller med dig. Det finns en romantik i det.
För mig finns det också någonting förbjudet som handlar om saker vi har pratat här om tidigare. Jag har inte gjort lumpen, jag mönstrade. Jag tillhör ju ändå den generationen, man var tvungen att mönstra. Och jag hade olika planerade utvägar ifall jag hade blivit inkallad. Det var min mardröm att hamna i någon armé. För att jag tror att särskilt i den åldern så skulle jag gått under. Jag skulle inte klarat det.
Vadå? Att vara i grupp med andra män?
Eller? Ja, dels det, kanske framförallt det. Men också att det var en typ av grabbighet som jag då har ägnat hela mitt liv åt att försöka undvika.
De farliga männen?
Jag har försökt undvika dem. Än idag försöker jag ju undvika dem.
Mm.
Och jag försöker undvika nästan allting som handlar om något fysiskt. Och framförallt allting som har med våld att göra. Det är jag faktiskt livrädd för. Jag är extremt rädd för det. Jag kan liksom inte ens se på... Jag kan knappt se våld på film, och någon gång har jag gått in på YouTube och kollat på en sån här MMA liksom boxning. Och det kan ju vara brutalt, och då är det så för mig att titta på något oerhört förbjudet, för att det här det är långt ifrån min vardag, men det är också någonting som jag är väldigt, väldigt, väldigt rädd för. Men de här då ögonblicken när jag läser om Theoden och hans mannar som rider ut från Helm's Deep i ett sista utbrytningsförsök och då ändå segrar och då börjar gråta. Det vittnar om att i det här förbjudna finns det ju förstås då, som det alltid gör, en stor längtan. En längtan efter att gå upp i det här.
Men är det längtan efter dådet, kraften? Eller?
Ja.
Det är den här björnen i dig som det är det. På något vis...
Det är det. En längtan efter kraft, ja. En längtan efter mod. Tänk på det här. Alltså, vad gör livet meningsfullt? Det är ju en typ av äventyr. Där tror jag att de gamla sagorna har någonting att lära oss.
Mm.
Men det är väldigt svårt att leva äventyrligt idag i vårt samhälle. Och den lilla form av äventyrlighet som finns är ju liksom kommersialiserad. Och en stor del av äventyrligheten bearbetar vi ju då fiktivt i alla de här tv-serierna som vi tittar på om och om igen varje kväll. Och där är väl den här andra världskriget, nostalgin, en del av det. Alltså det äventyret har då blivit fiktivt. Mm. Att det är så långt bort.
Lite gryniga bilder.
Ja.
Men jag tänker också på psykologin och Freud gjorde sitt intåg. Så den stora revolutionen var ju att fram tills dess hade i mångt och mycket vi människor varit människor i kraft av vad vi gjorde. Inte vad vi kände eller tyckte. Just insidan var inte så liksom meningsfull. Utan det var ju, alltså det brydde man sig inte så mycket om. Utan det var dina dåd, ditt utförande, dina handlingar. Och vi lever liksom i en värld som har helt, om man säger så här, Freud har verkligen tömt, vänt strumpan ut och in så att säga. Det är bara vad vi tänker och känner och tycker hela tiden som ska vara vi. Vad vi gör är liksom, ja, det är i och för sig betydelsefullt det också, men man tänker sig bort, man skulle radera sitt inre liv i helt och hållet så blir det ju äventyret kvar.
På så sätt lever vi nog en väldigt andlig tid, eller i alla fall en väldigt inre tid.
Ja.
För till det yttre så är ju samhället ganska så... Det kommer låta absurt när jag säger att samhället är liksom lugnt och stabilt. För då skulle alla protestera och säga nej, vi har aldrig levt i så oroliga tider. Men jämfört med om man går några decennier eller sekel tillbaka så var faktiskt... Det var mer oroligt förr i tiden än vad det är idag. Till och med en sak som corona kan inte mäta sig med hur det var under pesten på 1300-talet.
Mm.
Då hälften av alla människor i Europa dog. Så på något sätt så tror jag ändå kampen till stor del, särskilt i välmående kretsar, förs på insidan. Och den kampen är väldigt ensam och svår. Och därför så tror jag, i alla fall i mitt liv, så finns det då en längtan att lägga det här åt sidan och träda in i det yttre då. Men en verklig värld.
Har du haft fantasi någon gång om att du räddar någon i ett avgörande? Tar en kula för...
Ja, nej, men det här tar liksom även min hyfsat goda fantasi slut.
Mm.
Jag vet inte hur det här heroiska i mitt liv skulle se ut. Och givetvis är ju jag och du också medvetna om att det här heroiska kan perverteras. Det görs det ju nästan alltid i krig. Att man appellerar till de här känslorna och sen så får ledarna, den stora massan, att dra ut i någonting som egentligen är meningslöst. Men det är kanske därför som sagan blir extra stark då. Theoden liksom, det är inte så att Sauron och Saruman och orcherna egentligen är goda, men det är liksom, det är bara ett missförstånd då att Theoden vill egentligen åt några naturresurser som Saruman sitter på därför att lura sina mannar att dra ut det här kriget, utan det är på riktigt gott och ont som står mot varandra. Mm. Liv mot död.
Och de onda har inte någon inre strid, men har inte han en inre strid, Theoden? Han är ju lite påverkad, inte han som han, är liksom duperad.
Precis, han var ju liksom förslavad av, man skulle kunna säga att Theoden hade en depression som var då planterad av ormstunga och som är då någon slags lakej åt Saruman i hemlighet, men officiellt åt Theoden. Och han lurar ju Theoden att allt är meningslöst och han kan inte göra någonting och det är egentligen redan kört. Då blir Theoden deprimerad och gammal och trött.
Just det.
Men Gandalf kommer då och väcker honom från den här slummen. Mm. Och då drar han ut i krig och så hamnar han i den här Hornborgen i Helms klyfta och där ser det väldigt mörkt ut. Men när det är som mörkast så säger han, det spelar ingen roll vad som händer nu. Jag drar ut i krig.
Ride with me.
Nej. Exakt, jo men det är där. Mm. Det är där.
Ja. Men då har han ju utvecklats själv.
Ja.
Då har han ju gått. Ja. Det är ju ändå en kamp.
Han har tagit sig ur sin depression. Han har tagit tag i sitt liv. Han har fått ett syfte och han inser att det sista steget i den här processen är när han offrar sig för det goda helt enkelt.
Mm.
Och i det ögonblicket så blir han då en hjälte.
Han måste ju offra sig för att också bli den kung han ska vara, va? Eller hur?
Exakt.
Mm. Jag tänkte på dig och din bild av att du som är kejsare och...
Ja, det har rätt. Ja. Ja. här skulle man ju kunna komma in på den här, liksom vårt huvudämne som ändå är manlighet. Det här är ju en typ av manlighet som har kritiserats med rätta under många, många decennier. Liksom myten om den heroiska mannen.
Mm.
Som, och det är ju en bild som jag tror de flesta skrattar åt idag. Och väldigt många tycker det är både problematiskt och farlig. För det är just de här männen som vill dra ut i krig och luras då att vara hjältar. Mm. Fast de egentligen bara blir förövare.
Det är brandmän vi kan omfamna.
Precis, det finns ju några yrkeskategorier. Brandmännen är ju till stor del män fortfarande, så där finns de ju. Läkare behöver inte bara vara män, men läkarmän är ju väldigt, de är ju vår tids hjältar.
De förväntar sig att offra sig lite grann, så lite på något sätt. Mm. Det finns underliggande sådär, man vill inte höra talas om en läkare som sjukskrivit sig av rädsla för corona.
Nej, nej.
Det får man inte göra om man är läkare. Utan då ska man...
Alla är inom vården under denna vår närmar sig det här, både kvinnor och män närmar sig det här heroiska förstås. Det handlar om liv och död, allting ställs på sin spets. Det finns ett stort hot, men nu måste du göra din plikt. Men för oss vanliga, rädda människor, för det kanske är det som är min kamp. Jag är ju rädd för allt egentligen. Och då blir det här nästan, det här heroiska blir helt omöjligt. Men det blir bara en dröm.
Men har du inte någon gång gått ur den där borgen då, på något sätt?
Nej, det är frågan om jag har gjort det alltså. Jag har ju under många år känt mig väldigt deprimerad. Jag har känt mig som Theo, den där, som det växer spindelväv på. Men det gör det, när Gandalf kommer dit. Och i mitt fall så kanske det, alltså det finns väl ett sätt att vara heroisk då, som man. Det är ju det här i familjelivet, liksom det, du vet... Nu ska jag få barn till hösten. Där finns nog en dröm om att vara lite heroisk i alla fall.
Mm.
Och kanske glömma bort sig själv och gå upp i någonting större och offra sig för någon annan. Och det är kanske mitt sätt just nu att rida ut ur borgen.
Jag som har lite erfarenhet av det här som jag har barn kan bevittna. Sen jag fick barn så var ju inte bara såna här filmsekvenser där en... Någon blir räddad av en kvinna som jag grät vid, utan jag började gråta hejdlöst på olika former av tillställningar. Delfinshower och andra mängder av all form av en slags gullig altruism. Att jag förlorade kompassen helt, kan man säga. Från att ha kunnat gråta på vissa speciella tillfällen så började jag gråta i största allmänhet på all form av liksom ömhet på något vis. Så att det var verkligen en... precis, det finns starka tendenser till att den här borgen, att du kommer kanske rida ut ur den på ett annat sätt.
Får jag vara väldigt freudiansk nu?
Ja.
Ja, jag bara testar den här tanken. Det här kan bli så där esoteriskt, biologiskt, men det är väl freudianskt i grunden. Tänk om det kvinnor gör, de flesta kvinnor, är ju... tänk om förlossningen är, alltså graviditeten och förlossningen är det här utridandet ur borgen.
Det kan ni nog vara.
Förstår du? Ja. Det är ju faktiskt ett ögonblick då allting ställs på sin spets och liksom liv och död är inblandat och det finns inte något val. Och hos de gamla naturfolken så var det ju uppdelat att kvinnor behövde inte initieras in i hemligheterna i massa avancerade riter, utan det sysslade männen med i liksom, den här övergångsperioden från barn till vuxen. Så männen fick följa med shamanen ut i skogen och möta sig själva och möta död och till slut då födas på nytt och komma tillbaka som en vuxen man. Men kvinnor behövde inte detta, de behövde inte gå till skogen för att kvinnornas initiering är barnafödandet. Där finns alla de ingredienserna helt naturligt. Men i de väldigt gamla kulturerna så insåg man att män är inte del i det naturliga. Och därför så måste männens initiation in i det levande eller det heroiska, den måste liksom ske lite konstruerat. Och det är därför som vissa religionspsykologer och religionshistoriker menar att det är därför män typ håller på med religion mer än kvinnor. Mm. I alla fall att män blir väldigt såhär, det här är lagarna och riterna. Och kvinnor är såhär, ja, vi fattar att det där är viktigt, men vi har redan det där. Det här är då, under, jag vet, det är en teori bland många, ja, men
under den skyddande kupolen som är den här två män i en podd, tycker jag ja, absolut att det är en intressant
ja,
det, tanke.
Ja. Jag säger inte att det är...
Nej, men det borde vara ett tillstånd av både självutplåning och total koncentration på självet samtidigt i en förlossningssituation. Jag köper idén, kan man säga. Apropå just förlossning och krig, så en stort ögonblick tror jag i mitt liv var när jag fick en annan syn på civilisationen i samband med just mitt första barns födelse. För jag hade hela livet gått med lite grann den här 1900-tals, vad jag då inte förstod var någon form av 1900-tals syn. Alltså Churchill som skriver att liksom människan är född till att strida och dö hela tiden. Det är vår lott. Vi är per definition av naturen ganska ondskefulla och krigiska varelser. Har alltid varit så, kommer alltid vara så. Det kommer alltid vara saken om ringen med mänskligheten. Och jag menar, litteraturen är ju full av liksom dystopisk grundsyn på mänskligheten som sådan, så att säga. Och man då, så jag har väl tänkt, ja, man föds, liksom, det är att födas i liksom det här korta ögonblicket mellan kvinnan föder, gränslöven grav, eller också är det bara krig och elände. Och, så där. Och mina egna minnen av tidiga minnen från att vara bebis och såna saker, med att vara otillräcklig och bara ilska och förtvivlan och såna saker. Men när min dotter, första dotter, föddes... Så det blev ett heroiskt utförst akut kejsarsnitt. Så att jag fick hand om den här tösen då själv medan min fru då låg på uppvaket. Och var för helt... Jag trodde liksom att... Jag var för chockad över att bebisen inte bara skrek av förtvivlan. För jag trodde att man föds med ett skrik av förtvivlan. För att det är så jävla vidrigt att födas. Så att säga. Man hade så bra där inne i magen. Och sen bara börja hela helvetet liksom. Men nej, var förvånad, låg och tittade där liksom, och ja, helt förnöjd och lite förundrad sådär. Det här är ju inte en mänsklighet som jag har blivit uppfostrad till. Det här är ju en start som är bara nyfiken, och då börjar jag ifrågasätta den här synen. Nej, men den här synen är formad av 1900-talets plågsamma strider liksom. Det behöver inte vara så här att vi är dömda till den här typen av ondska och godhet. Och då blir det att ansvaret, det är lättare att leva som pessimist. Mm. Det är lättare att leva med insikten av att mänskligheten är en ruttnad del av skapelsen på något vis. Fördärvlig, ondskefull, eller fördärvlig, kolerisk, oberäknelig varelse. Ja, då slipper vi ansvaret. Då är det så. Då är det metafysiskt. Jaha, då får vi göra bästa situationen. Det är mycket svårare att utgå från att vi faktiskt inte är krigiska, men se vad vi gör, så att säga. Ansvaret blir mycket större på en själv som individ till.
Ja, du har helt rätt. Jag inser nu att det kan ju vara... Alltså, jag vet ju djupt inne att den här heroiska lockelsen och fascinationen av kriget är falsk. Det är ju det. Alltså, det är som en saga. Mm. För att i Tolkiens värld, när Theoden rider ut, så är ju kampen mellan gott och ont så tydlig. Så att han har ju liksom moralen på sin sida. Han måste göra det här. Mm. Men så är det ju inte i vår vanliga värld.
Det är väl sällan
så. Det är väldigt sällan det är så.
Moralen är entydigt på en sida.
Så egentligen så kanske då, och det är kanske framförallt mannens uppgift, i och med att män traditionellt ändå har sysslat med krig, är att sublimera den här kraften, omforma den kraften till något annat än att rida ut på sin häst med draget svärd och rustningen på. Jag har liksom inte riktigt vetat... Så här då, jag har väl känt i en stor del av min vuxna liv att jag har någon typ av kraft i mig ändå. Men jag vet inte vad jag ska göra av den. Jag liksom sysslar med att försöka göra karriär och sånt där. Men det har väl gått så där. Det har ju gått ganska bra. Men det gjorde mig inte lycklig, utan kraften. Och jag tror inte jag skulle bli lycklig av att gå med i hemvärnet.
Nej.
Det tror jag bara skulle göra mig lycklig på ett väldigt konstruerat sätt. Alltså, skulle nog gilla där och sitta ute i skogen och äta konserver.
Passar vi ett sånt här vapenförråd?
Nej. Alltså, jag skulle ju inte
sitta där och läsa en bok och inte fatta att ryssen kommer ändå.
Ja, precis. Jag skulle sitta där på en stubbe och typ läsa så här Peter Englunds böcker om krig. Men liksom jag skulle ju aldrig kunna stoppa in en riktig kula i ett gevär. Jag tänker ju så här, om det skulle bli krig, alltså jag har ju ingen uppgift. Jag kan inte ens vara kock, för att jag är så dålig på det. Alltså, Ja, det blir väl den här värnpliktsnytta som man kan.
Ja, eller hur?
Någon typ av underrättelseverksamhet kanske. Fast jag är ju inte intelligent, så jag kan inte knäcka några koder.
Hela Mediasverige söker sig till värnpliktsnytta. Vi har nedmattat försvar, ett JAS-plan och ett fartyg, men vi har världens största värnpliktsteam.
Otrolig rik publikation. Ja. Kanske är att den där kraften då, som för att tala psykologi då, det vi har varit inne på tidigare, liksom ilska och sånt. Och det gäller ju att bli vän med den kraften och kanske liksom erkänna den, men också rikta den åt rätt håll.
Ja, så jag undrar lite grann, vad finns det när du ska rida ut där? Vilka är det som är på andra sidan porten då?
Ja, det är en bra fråga. Precis, vilka är, för att i sagan här så är det ju väldigt, de här orcherna är ju då inte ens människor, så man behöver inte ens fundera på. Man kan tycka att det är oetiskt att dra ut i krig mot orcherna också, men de är väldigt, väldigt brutala. De vill egentligen bara död.
Mm.
Men vilka är det då i våra liv eller i mitt liv? Vilka är det som är?
Spelar det någon roll? Är det odefinierat för dig att det kanske är... Jag tänker om det är bara oklart vilka som är där på andra sidan, så kanske det snarare är just själva handlingen som du faktiskt är intresserad av, och inte så mycket att du vill besegra en motståndare.
Ja, eller? Alltså det är...
Eller kan det finnas någon där?
Jag vet inte. Alltså det här är för mig... Det här är okänt. Jag vet faktiskt inte.
För det är inte de farliga männen, eller? De farliga männen är väl de som du blir vän med när du...
Ja,
är inte det?
Jo,
det när du drar det. Svärdet för dem.
Ja,
ja. De precis. Är på din sida.
Jo,
ja,
för det är ju det som är den lockelsen här. Det är ju att jag är ju inte Theoden, utan jag är ju bara en av de här... Jag kanske inte är en krigare. Alltså jag kanske är då, skriver i Sagan om ringen-världens värnpliktsnytt. Men nu ställs alltså på sin spets och de säger, men ska inte du också ta ett svärd? Nej, men jag kan ju inte. Jo, men du måste. Du får vara med nu. Det är väl den drömmen, att allting ställs på sin spets och så får man vara med bland de riktiga hjältarna.
Just det. Du är Ludersven, finns det något som heter?
Vad är det?
Ung gosse som tutar en näverlur i samband med fältslag.
Ja, men det kanske är jag då.
Men
det är intressant. Vilka är för att det är ju, jag tror, får jag slänga in en annan tes här?
Mm.
Jag tror så här, om man följer medierna och sociala medier, så är det ofta så här, vi lever i en så polariserad tid. Och det gör vi ju på ett sätt. Samtidigt som att mycket rent materiellt är hyfsat stabilt. Inte superstabilt, men mer stabilt än vad det var på, sig 1600-talet i alla fall. Så jag tror att mycket av den här polariseringen som finns överallt är också... Alltså det är en längtan efter gott och ont. Alltså det är en längtan efter sagans kamp. Men vad handlar det om egentligen?
Mm.
Är allting bara en inre process?
Ja, om jag tänker så här att... Man väljer de metaforer som motsvarar ens självbild, och då blir det kanske man söker sig till de sagor som också motsvarar ens behov på något vis. I Sagan om ringen är ju inte bara för min del när hon kommer och räddar honom på hästryggen, utan det är också den här med att det finns en sköldmö.
Eovyn, ja.
Ja, precis. Mm. Dottern, liksom, och som tyckte jag var ett jäkligt bra ämbete. Hon ska driva sitt eget folk, liksom, under skydda. Alltså, ja. Förstår, jag börjar se att, okej, jag har vissa böjelser för starka kvinnor som räddar och skyddar.
Precis.
Så jag börjar bli ganska klar här med vad jag håller på med.
Precis, det får vi inte glömma bort, att du gråter när då i filmen Arven kommer på hästen. Kvinnan kommer och räddar dig. Och jag gråter då när Theoden rider ut i borgen. Det är våra urscener här i sagans värld.
Ja, så jag längtar efter en mamma då helt enkelt, eller?
Ja, precis. Och jag längtar efter...
pappa.
Ja, precis. Ja, jag längtar väl efter att bli vän med de här delarna av det manliga då, som jag har ägnat 41 år att förtränga och förtrycka och undvika.
Ja, jag tror det kan nog vara det. Mm. Att det är precis som i omklädningsrummen där män är ju mest intresserade av att få bra kroppar, även kvinnor egentligen, att spegla sig i andra män och kvinnor, även bland heterosexuella så att säga. Så är det liksom de andra männen, eller de andra mannen i dig som du vill leda.
Jag vet ju inget om det, jag har aldrig varit i ett omklädningsrum. Nej,
ja, det. Just det, det här blir ju... Alltså, jag tror nu börjar öppnas en djuphavsgrav här, tror jag.
Ja, precis. Det här kanske blir nästa ämne egentligen.
Ja.
Omklädningsrummet.
Jag vet inte om jag vågar gå in i omklädningsrummet faktiskt, men...
Nej, jag har väl gjort allt för att undvika det också. I skolan så kunde man... Ja, det hände väl att jag gick in i omklädningsrummet, men man kunde ju byta om hemma eller gå hem eller...
Nej, man slipper... kunde man inte. Man kom inte undan.
Ja, jag vet inte. Hur gjorde jag? Det här är nästan förträngt, men jag har vistas väldigt lite i omklädningsrum i alla fall.
Ja.
Jag vet inte vad...
Jag känner instinktivt och direkt att här ligger den undre mytologin.
Mm, det är mycket möjligt.
Ytterligare ett skikt under Theoden King.
Det tror jag. Det kanske handlar om sådana här saker där, som kroppslighet. Och...
Ska vi ta lite hemläxa, hörde? Att vi tänker på det till nästa avsnitt.
Mm.
Att de här minnena som jag börjar känna nu. Att jag ser underbyxor fladdra förbi.
Ja, ja, vi gör det.
Ja.
Omklädningsrummet nästa gång.
Ja, vi gör det.
Mm.
Tack för att ni lyssnade idag.
Tack.